Hör så Herrens ord i dagens episteltext på den andra söndagen i fastan. Så skriver Hebreerbrevets författare i det 11:e kapitlet från den 23:e versen. I tron hölls Mose efter sin födelse gömd av sina föräldrar i 3 månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I tron vägrade Mose som vuxen att låta sig kallas faraos dotterson. Han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Han räknade Kristi smärlek som en större rikedom än Egyptens alla skatter, ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede, därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. Amen. Herre, helga oss i sanningen. Ditt ord är sanning. Vart ser du? Ser du och jag det vi har framför ögonen? Känner vi det vi kan känna med händerna? Den kalla blåsten som blåser oss i ansiktet? Eller ser vi ett steg längre? En löpare berättar: det är viktigt att se sig själv springa i mål, föreställa sig känslan. Det är klart att om man hela tiden tänker på värken i kroppen, tröttheten och alla kilometrarna framför i ett maratonlopp, så känns det tungt. Men om man liksom ser mållinjen, så känns det bättre. Och om man inte kan se ett avslut på det som är jobbigt här och nu, så kan det åtminstone hjälpa att se ett syfte med det man gör. Man förstår varför. Man går kanske inte ut i snöblåst till en arbetsam syssla om man inte behöver. Men om man vet att man gör det för att man har ett arbete att sköta, man får en lön varje månad, man försörjer sin familj till exempel, så är det motiverande. Man vet varför. Sverige är ett av västvärldens mest avkristnade länder och har en större andel självmord bland unga än i andra jämförbara länder i Västeuropa. Det är den vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15 och 55 år. Hade det varit annorlunda om vi hade levt i ett land där man visste att livet har en mening och ett mål och ett syfte, att Gud älskar oss och har en plan för oss, istället för den undervisning som man matas av i skolor och genom massmedia, att människan är en slump och att det inte finns något rätt eller fel eller någon tanke bakom universum och varje människas liv. Kan det vara annorlunda för dem som vet att Gud har skapat allt och har en tanke bakom att just du eller jag finns? Kan det göra livet annorlunda? Jag vet att Gud älskar mig, och jag är satt här för att ära Gud och älska honom och mina medmänniskor. Gör det skillnad? Då ser man inte bara det som man har framför ögonen, utan mycket längre. Då kan man stå ut med att det blåser snömodd i ansiktet och att det ibland kanske är riktigt jobbigt. Inte bara det här enkla, utan kanske riktigt jobbigt. Att man förlorar vänner och anhöriga, nära och kära. Man förlorar ära och anseende. Kanske till och med hälsa och egendomar. Sitt jobb. Men jag står ut. För jag ser bortom. Det som är mitt framför ögonen, det finns en högre syfte och en högre tanke. Men inte bara i motgångar kan man förlora blicken så att man inte ser längre och bortom. Människor som har det materiellt bra, de löper också risk att förlora de stora perspektiven. Vi läser ju att psalmisten säger, jag sa när det gick mig väl, jag ska aldrig vackla. Det är nog ingen tillfällighet att en av de materiellt sett mest välmående länderna i världen, Sverige, också är en av de andligt och moraliskt mest sjuka länderna i världen. Varför tänka på syfte och mening när man har mat i magen, när man har tak över huvudet och en frisk kropp? Varför tänka på Gud när man har så många roliga aktiviteter att syssla med? Man ser det man har framför sina ögon, känner det man kan känna med händerna och inte ett steg längre fram. Att leva i tro, det är att leva av Gud. Det är att förtrösta på Jesus Kristus som frälsare trots alla yttre omständigheter, trots medgång och trots motgång. Det kapitel i dagens text som är hämtat ifrån Hebreerbrevet handlar om trons människor, hela det här kapitlet. Det handlar om Abel, om Hanok, om Noa, Abraham, Moses, Josua och Rahab. Men innan vi går in på att tala om vår texttema, Moses, så ska vi se varför just den här fantastiska texten skrevs i sin samtid. Mottagen av brevet, det var både en plågad och frestad församling i Judén, kyrkans födelseland. Troligen finns församlingen just i Jerusalem. När brevet skrevs så står fortfarande det guldskimrade templet på Sions berg kvar. Tempeltjänsten är i full gång. Skaror av pilgrimer tågar flera gånger om året upp till staden för att fira de olika högtiderna. Sida vid sida så finns den lilla kristna församlingen som samlades i något hem på Herrens dag för att bryta bröd, för att höra apostlarnas undervisning och beda tillsammans. Man hade blivit utstött ifrån synagogan för att man numera hyllade Jesus som Messias och inte som judarna väntade en politisk befriare och jordisk kung. Många i den kristna församlingen hade fallit offer för judarnas våld. Stefanus som stenades, Jakob, Jesu bror, som störtades ner från murarna. Och judarna på Jesu tid, de fick sanktion ifrån den romerska överheten. Och den större förföljelsen började ungefär år 64 under kejsar Nero. Man tror att Hebreerbrevet skrevs ungefär mellan år 63-64. Men det finns större och mindre förföljelse hela tiden. Församlingen hade det alltså besvärligt. Dels på grund av hoten att dödas och misshandlas för sin tro. Och dels för att templet fortfarande stod kvar. Ytterligare 6-7 år kommer templet att stå kvar. De judiska ledarna levde. De som hade sett till att Jesus blev korsfäst. Men Jesus från Nasaret var död. Han hade visserligen uppstått från de döda, men han hade ju efter 40 dagar stigit upp till himlen. Man såg honom inte längre. Vad man såg för sina ögon, vad man hade för näsan, det var dels motståndet från omgivningen, dels det vackra templet i Jerusalem, den blomstrande judiska kulten. Hebreerbrevets författare, han förklarar ju, om vi ska ta hela brevet, han förklarar ju sitt brev att templet, prästtjänsten och offren i Jerusalem, det var ju bara svaga avglanser av något större när Kristus som präst och offerlam frambär det fullkomliga offret. Korset. De kunde inte se det. Men församlingen var egentligen, förklarar han i Hebreerbrevet, det sanna Sion och det sanna Jerusalem. Därför så borde de inte tråna och längta tillbaka, utan inse att den kristna församlingen är något stort och större. Den som tror, han kan ju glädjas och leva trots de yttre omständigheterna. Han räknar upp trons fördömen, och idag så får vi läsa om Guds profet Moses. I tron hölls Mose efter sin födelse gömd av sina föräldrar i 3 månader. De såg att det var ett vackert barn och lät sig inte skrämmas av kungens påbud. I berättelsen om Moses, ja, så är det egentligen inte han själv, utan hans föräldrar Amram och Jokebed som är de första föredömena för tron. Farao, kungen i Egypten, ansåg att israeliterna i Egypten blev för talrika, och han var rädd för att de skulle alliera sig med någon av Egyptens fiender och så göra uppror i landet. Och därför befallde han, vadå? Jo, att alla nyfödda pojkar skulle dödas. Att vägra att lyda faraos befallning, det kunde innebära att man själv dödades. Detta var vad Amram och Jokebed hade för sina ögon. Det var vad de hörde och vad de upplevde. Och det enklaste beslutet, det hade ju varit att bara göra som kungen befallde. Då kunde resonera att om de inte löd befallningen så skulle deras andra barn, Aaron och Miriam, då skulle ju de bli kanske föräldralösa och dö. Men den enklaste vägen, den väg som vi ser med våra ögon och som förnuftet kanske tänker att det skulle fungera bäst för de flesta parter, det är inte alltid Guds väg. 2 saker väger emot. Guds bud som säger att man inte ska dödas, och att de såg att det var någonting särskilt med detta barn. Alla barn är vackra i gudfruktiga föräldrars ögon. Ja, de tror de flesta föräldrar ser sina barn som vackra, hur de än ser ut. Men det var någonting speciellt med detta barn. Vi vet inte hur de resonerade och tänkte. Vi vet att Moses mammas namn Jokebed betyder Guds härlighet, och vi vet ju att Moses mer än någon annan profet i Gamla testamentet var präglad av just det här med Guds härlighet. Ja, ni minns ju att Guds härlighet impregnerade honom så till en grad att han tidvis blev självlysande, har ni läst. Jokebed höll Moses gömd i 3 månader, men med dödshotet hängande över sig så såg föräldrarna att Guds bud och Guds vilja stod över den nuvarande. De såg längre än de flesta. Och det är ett budskap om tro. Till vem? Till församlingen i Judén som Hebreerbrevets författare skriver till. Vad är bäst? Att klara sig från förföljelsen, från död och misshandel, att gå tillbaka till tryggheten i synagogan, eller att leva i tro och lita på Gud? Det är ju den frågan som Hebreerbrevets författare aktualiserar. En dag kunde de inte gömma honom längre. En 3 månaders baby låter ju lite mer än en nyfödd. I beskrivningen av hur de löste situationen så anar man att Guds hand fanns med i allt. Men när hon inte kunde gömma honom längre tog hon en korg av papyrus och ströp på jordbäck och kära, la barnet i korgen och satte den i vassen vid Nilens strand. Hans syster ställde sig på avstånd för att se vad som skulle hända med honom. Ja, egentligen som ni vet står det ju inte korg här på hebreiska, utan det står ju ark, teva. Och det ordet, det finns bara här och i berättelsen om Noas ark. Precis som Noa så beströk hon sin ark med jordbäck. Kanske tänkte hon att Gud skulle ta hand om och beskydda denna ark, precis som han tog hand om Noas ark. Moses syster ser på avstånd korgen, arken, ungefär som om hon undrade, undras vad Gud i sin försyn har tänkt nu. Det intressanta med berättelsen, det är att det här mörka och svarta, det smärtsamma som vi helst vill slippa, det blev ju i praktiken räddningen för Israels folk. Om inte barnamorden skett, om inte Moses blev utsatt i korgen, hittad av farors dotter och uppvuxen och upplärd i det egyptiska språket, och det som gjorde att han fick tillgång till farors hov. En slav kunde inte bara promenera upp och prata med faro, men Moses fick den här bildningen och anseendet och tillgången. Om detta inte hade skett, då hade ju inte Moses kunnat begära ut folket ur Egypten. Och sen kommer ju de här plågorna till också, men det här är ju en av förutsättningarna. Så om nu Gud låter det bli bekymmersamt, så behöver vi inte tänka ut enkla lösningar som dessa som vi har mitt framför näsan, vad som tjänar oss just nu, utan tänka att Gud kanske har en plan med detta längre fram. Härda ut. I tid kommer Gud att visa att för den som älskar honom samverkar allt till det bästa. Vi har ju en parallell med Josef. Hur såg Gud till att Jakobs 12 söner och deras familjer fick mat under de 7 nödåren som drabbade Mellanöstern? Svar: genom att se till att en israelisk tjänsteman vid farens hov kunde förse dem med säd. Men Josef kom in i faraos hov genom att hans bröder svek honom, sålde honom som slav till midjanitiska köpmän och fick sitta i ett egyptiskt fängelse i 2 år. Och det var genom kontakterna där i fängelset som han fick tillgång till Egyptens maktelit. Josef var trogen. Han har ju fått löfte från Gud om att allting skulle bli annorlunda. Och när Josef konfronterar sina bröder så förklarar han att deras ondska inte kunde omintetgöra Guds plan. Han säger till sina bröder: var inte bedrövade och sörj inte över att ni sålde mig hit. Det var för att bevara liv som Gud sände mig hit för er. Ni tänkte ont mot mig, men Gud har tänkt till det goda genom det som nu har skett för att bevara många människors liv. Så det som för stunden ser illa ut kan faktiskt vara en del i Guds plan för att göra allting bättre. Vi syndar ofta för att vi tänker för kortsiktigt. När vi väljer en nödlögn framför att säga som det verkligen är. När vi vittnar om Gud När vi inte vittnar om Gud för att slippa problem. När vi väljer kudden istället för kyrkan på söndagen. När vi försöker vara till lag för människor genom att undvika att lyda Guds bud. När vi väljer en tillfällig njutning istället för att vila i den lycka som Gud ger oss genom tro. När vi handlar kortsiktigt så syndar vi också i dubbel bemärkelse. Eftersom vi inte litar på att Gud ska lösa allting och ge oss det som är bättre, även om det skulle ta flera år av Guds tystnad. Noa väntade i 120 år. Abraham väntade i 25 år. Jakob väntade i 20 år. Josef väntade i 13 år. Och Moses väntade i 40 år. Dagens text säger om Moses: han valde att hellre bli illa behandlad tillsammans med Guds folk än att en kort tid leva i syndig njutning. Egypten var en av Mellanösterns mäktigaste länder som överflödade för de välbeställda i lyx, i fina kläder, god mat och njutningar. Här fanns också tillgång till kunskap och visdom. Och Moses, han kunde ha fått allt detta om han hade velat. Men han valde lydnadens och lidandets väg istället. Och på samma sätt så valde Guds son att bli människa. Fast han hade allt gott, allt ljus och all härlighet hos Fadern, som vi läser. Fastän han var till i Guds gestalt, räknade han inte tillvaron som Gud som ett segerbyte, utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa. Han som till det yttre var som en människa ödmjukade sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Var då drar Paulus för slutsats av detta? Filipperbrevet 2, vers 5. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Alltså han hade allting, men han avstod från det för att lyda och för att tjäna. I det 12:e kapitlet skriver Hebreerbrevets författare: för stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Men för den som fostras genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. Aposteln Paulus förklarar till vår nöd som var ett ögonblick och väger lätt, bereder oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet som väger tungt och varar i evighet. Och aposteln skriver på samma sätt: glädjer om ni nu en kort tid måste utstå prövningar av olika slag. Äktheten i er tro är långt värdefullare än guld som är förgängligt, fastän det håller provet i er. Den tron ska visa sig bli till lov, pris och ära när Jesus Kristus uppenbarar sig. Moses valde framför guld och härlighet att leva tillsammans med Guds folk och bli illa behandlad. Föredrar vi, du och jag, det vi har framför våra ögon, det vi kan känna med våra händer och smaka, framför att leva med Kristus och hans folk? Rosenius diktar: i stormiga tider bland töcken och grus en skara dock skrider mot himmelens ljus, dess hopp och dess härlighet världen ej ser. Men Herren går för dem, ja Herren går för dem med segerns baner. Den korsmärkta dräkten med smädnamn jag tar, om ingen i släkten det namnet och har, och följer med glädje i kämpar med er som tågen till ära, till ovansklig ära vid korsets baner. Ja, vi som är kristna behöver egentligen inte vara rädda för världens ondska. Jesus säger ju: var inte rädda för dem, Var inte rädda för dem som dödar kroppen men inte kan döda själen. Frukta istället honom som kan fördärva både själ och kropp i henne. Någon har sagt: det värsta som kan hända om någon gör något mot oss kommer att resultera i det bästa som kan hända oss, att vi får uppleva Guds närvaro i himlen. Så var inte rädda. Och för att vi ska härda ut så förklarar Hebreerbrevets författare hur Moses härdade ut. Han räknade Kristi smälek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Ty han hade sin blick riktad på lönen. Genom tron lämnade han Egypten utan att frukta för kungens vrede. Därför att han liksom såg den osynlige härdade han ut. Han visste inte bara att en profet lik honom själv skulle träda fram så småningom. Han hade själv talat med honom som är jag är i den brinnande busken och på Sina i bergen. Därför räknade han Kristi smärlek som en större rikedom än Egyptens alla skatter. Han liksom såg den osynlige, säger Hebreerbrevets författare, och det var därför han härdade ut. Inledningsvis talade vi om att man inte bara ska se det man har framför näsan för att härda ut i vardagen, men kanske framförallt härda ut i svårigheter. Så behöver vi se den osynlige. Det är också ett av budskapen i Hebreerbrevet, att vi ska se på Jesus. Kapitel 3, vers 1. Därför heliga bröder, ni som har fått del av en himmels kallelse, vad säger han? Se på Jesus, den apostel och överstepräst som vi bekänner oss till. Vi ska se på honom som älskar oss och har friköpt oss ifrån våra synder med sitt eget blod. Se på hans kors. Se hur han lider i ditt och mitt ställe. Se hur han tar våra synder och vår skuld på sig och ger oss sin rättfärdighet och sin förlåtelse. Då härdar vi ut när skulden plågar oss. Vi härdar ut i ensamheten för att vi vet att Gud inte övergav oss utan steg ner och blev människa. Och han ska inte heller överge oss. Jag ska vara med, det vill säga. Vi härdar ut i smärtan. Därför vi vet att Gud av nåd, helt utan vår förtjänst, ger oss himlen efter detta jordelivet. Vi härdar ut i människors motstånd mot vår tro. Därför att vi genom tron förenat med Gud och med alla våra medsyskon i Guds församling. Vi härdar ut därför att vi liksom Moses ser den osynlige. Men jag ser honom inte, säger någon. Jag känner honom inte i mitt hjärta. Jag upplever inte hans närvaro. Du ser honom. Bilden av vår korsfäste och uppståndne frälsare i evangeliet, i det predikade och lästa gudsordet, där präglas hans bild in i våra hjärta. Där ser du honom. Och därför ska vi läsa vår bibel. Vi ska lyssna på Guds ords predikan i våra gudstjänster. Ja, bilden, han har redan präglat in bilden av sig själv när vi döptes i den treenige Gudens namn. Och i avlösningen så säger han till oss personligen genom prästen: räck skänker Kristus oss sin kropp och sitt blod under bröd och vin till syndernas förlåtelse. Ser du honom? Känner du honom? Hör du honom? Vart ser du? Var den fråga jag ställde inledningsvis. Svaret är: du ska se på Jesus som kommer till dig genom evangelium i ord och sakrament. Amen. Låt oss bedja. Himmelske Fader, våra tillfälliga bekymmer och problem, vår smärta och vårt lidande gör att vi ibland förlorar blicken. Vi ber att du ska förlåta oss för detta. Vi tackar dig för att du idag har påminnt oss om att se på Jesus och se längre bort. Att se bortom oss själva till honom som kommer till oss genom evangelium i ord och sakrament. Vi ber dig, Herre, att du ska bevara i vår församlings mitt ditt heliga ord och de heliga sakramenten ända till tidens slut. Genom din son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.